Okej, ska vi läsa julevangeliet tillsammans? Från Lukas kapitel 2, vers 1-20. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra, låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. Vem var då den här Augustus som det står om i inledningen? Jo, han var Julius Caesars adoptivson. Och han blev, efter att ha besegrat Kleopatra, romarrikets i särklass mäktigaste människa. Vilket bland annat visar sig att han var den första romaren som gav sig själv titeln kejsare. Och jag tror inte att det är en slump att Gud väljer att sända sin son till världen just precis vid tidpunkten då Augustus är kejsare. Därför att Guds timing är alltid perfekt. Och det finns faktiskt många likheter och paralleller och kontraster framförallt kanske mellan kejsar Augustus och Jesus. Exempelvis, efter alla de här romerska krigen och inbördeskrigen så införde Augustus något som kallas för Pax Romana, det vill säga den romerska freden. Och i samband med detta så har de funnit en inskription där det sägs att Augustus såg som en gud. Han såg som en frälsare som hade gett fred till hela världen. Och när den här freden proklamerades så kallades det för goda nyheter, alltså evangelium. Och det är mot den här bakgrunden som Lukas skriver sitt evangelium, vilket med största sannolikhet måste ha sett som uppror av de romerska myndigheterna. Att resa runt i det romerska riket och proklamera att någon annan än den romerske kejsaren är Gud, frälsare och herre, det kunde romarna inte tolerera. Så att skriva som Lukas gör i inledningen av sitt evangelium, det var förenat med livsfara. Så helt plötsligt blir inte julevangeliet lika mysigt längre liksom, när man inser vad han Lukas håller på med. Liksom. Och det är en utmaning till oss idag faktiskt att tänka på det. Att de här första kristna, de vågade utmana makten. De vågade säga ifrån liksom, eller säga att det här är inte... Ni tror att det är kejsaren som är härskare liksom, men det är inte den riktiga verkligheten. Vi har något annat som vi vill berätta. Och vi struntar i att det här är livsfarligt. Men till saken hör också att det judiska folket, De hade vid ett tillfälle hjälpt Julius Caesar. Han var i Egypten och låg risigt till. Hans armé höll på att förlora ett krig mot egyptierna. Då kom det judiska folket och hjälpte Julius Caesar. Alltså innan Augustus. Och det gjorde att Julius Caesar var så tacksam mot det judiska folket att han gav dem privilegier. Det är viktigt att förstå. Även om, ja, ni... alltså, grejen var att alla i det romerska riket var tvungna att erkänna de romerska gudarna. Och att vid tillfälle också tillbe och offra och göra religiösa ceremonier. Men det judiska folket slapp det eftersom de hade hjälpt Julius Caesar. De fick hålla på i sitt tempel bäst de ville. De fick be till sin gud och så vidare och så vidare. Så länge som det var lugnt. Och de kristna, de sågs av romarna som ytterligare bara en judisk sekt. Så att så länge som kristna och judar var sågs som samma grupp, då kunde de kristna göra bäst de ville liksom. De blandades ihop med judarna liksom. Men så småningom gick ju de kristna och judarna skilda vägar. Och det kan man prata mer om vid ett annat tillfälle, men så var det i alla fall. Och då började romarna få upp ögonen för de här kristna. Och de läste liksom förmodligen Lukas evangelium och såg vad han hade skrivit. Då var det farligt. Och det vet vi att de kristna mördades av romarna på grund av såna här bekännelser. Och på grund av att när romarna sa att ni är inte judar så ni måste ju tillbe våra gudar. Om ni inte gör det så är ni landsförrädare. Och då så vägrade de kristna att göra det. Vilket resulterade i att de slängdes inför lejonen och åts upp. Det är ett otrevligt öde. Romarna till och med gjorde så att de kriminaliserade att vara kristen. Tänk att det är kriminellt att vara kristen. Hur skulle du reagera om du levde i ett sånt land? Och det finns sådana länder. Det här är bakgrunden. Det är den här miljön som Lukas skriver sitt evangelium. När han skriver de här orden som vi läser ofta vid jul. Och jag tycker det är så häftigt för att Jesus blir verkligen en, vad ska man säga, en parallell till Augustus. Här har vi den här mäktige kejsaren som krigar och på så sätt påtvingar alla en fred. Och vi såg alltså att han skattskrev folk, vilket innebär att han tvingar folk att ge honom pengar för att uppehålla den här freden. Här har vi en person som med makt bestämmer och tvingar på folk någonting. Och som vill bli kallad för frälsare. Och så har vi istället då Jesus. Ett litet spädbarn. Som hur enkelt som helst skulle kunna dö. Som är så skört och så ensamt på sätt och vis liksom, att ja, vad är det för makt i det här lilla liksom? Och det blir en parallell i Lukas evangelium. Och jag tänker att det är ingen slump att Gud väljer just den här tiden. För att vad gör egentligen Gud? Jo, det står ju i profeterna att Messias ska födas i Betlehem. Det visste, det kan man läsa i Gamla testamentet. När Messias kommer ska han födas i Betlehem. Men Maria bor ju i Nasaret. Och hon är gravid. Hur ska hon kunna komma? Vad skulle få henne att komma, att ta och bege sig till Betlehem helt plötsligt av alla ställen? Jo, då gör Gud så att kejsar Augustus tvingar på folket en skattskrivning. Så att Josef och Maria måste bege sig till Betlehem. Då blir ju Augustus bara ett litet verktyg i Guds hand. Gud får hela världen att röra på sig för att lilla spädbarnet ska födas på rätt ställe. Det visar oss hur mäktig Augustus egentligen var. Liksom. Han var bara ett verktyg i Guds hand. Så när Gud bestämde sig för att göra, vi ska flytta på Maria till Betlehem. Då gör vi så här. Och så hela världen kommer i gungning. Liksom, för att Gud ville det. Och jag tänker mig att en resa till Betlehem skulle förmodligen inte Maria gjort annars. Men, eller vet ni förresten hur långt det är? Det är ungefär som från Timrå till Örnsköldsvik. 13 mil gångväg. Det är inte så långt. Det är som mellan, för mig då, mina omnejder. Det är från Linköping till Jönköping. Den sträckan är att gå. Så det är inte så jättelångt egentligen. Det tog ungefär genomsnitt 4 dagar att gå. Men tänk då en gravid Maria. Liksom. Vilken resa det måste ha varit. Till och med farligt kanske. Liksom. Och omständigt, besvärligt och så vidare. Men jag tänker mig att för Maria var det nog ganska skönt. För jag skulle vilja lyfta fram en grej som Lukas inte nämner. Tänk dig att du befinner dig i Nasaret. Du har blivit gravid, men du är inte gift. Ni vet, vi har väl läst andra texter där vi ser att det här var ett problem liksom, vid den här tiden för Josef och Maria. Vad ska folk tycka och tänka? Skvaller, folk pratar, magen växer och man liksom ett barn utanför äktenskapet. Och så vidare. Jättestora problem för Maria liksom. Jag tror att Josef tänkte så här att men det var skönt på ett sätt att vi tvingas till Betlehem liksom för att slippa folks skvaller. Men om man tänker på det liksom, vad jobbigt det måste ha varit för Maria liksom. Samtidigt som hon får det här miraklet liksom att alltså hon blev ju gravid genom ett mirakel. Hon förstod att oj, det här är inte vilket barn som helst. Liksom. Det här är Messias. Hon fattade ju det någonstans. Liksom. Så hon var ju förmodligen väldigt upprymd över själva grejen som hon var med om. Men samtidigt så måste det ju någonstans gro alla i tanken. Liksom, att vad ska folk tycka? Liksom? Vad ska folk tänka? Det har man inte riktigt med sig kanske alltid när man läser de här texterna. Liksom. Vilken pers det måste ha varit för Maria. Vad jobbigt liksom. Så det var nog väldigt skönt för henne att få bege sig till Nasaret och få lite lugn och ro. Liksom. Till Betlehem och få lite lugn och ro, såklart. Ja, så kommer hon fram då till Betlehem. Vi har ju en jättefin dekor här, där vi ser hur det såg ut. Det var tydligen fullt i Betlehem. På härberget och sådär. Så att de fick inte plats. Och där kan jag reagera liksom. Här kommer en gravid kvinna liksom. Och att man inte liksom stuvar om lite eller någonting liksom. Så att hon kan få någonstans att bo liksom. Kära någon. Men ja, så var det tydligen. Hon fick inte plats. Så vad gör vi? Jo, hon får bo i ett stall. Ja, men vad bra liksom. Ironiskt. Jättekonstigt liksom. Men till saken här också att de flesta judiska hem på den här tiden i Judén, de hade ett rum där uppe liksom, i huset så att säga, det var ett rum. Och under där så hade man som en grotta. Och där fick djuren vara. Och det är förmodligen ett sånt en håla för djuren som Maria och Josef får ta in. Och föda Jesus. Ja, och ni som tänker på det här med hygien. Ni förstår att en grotta liksom med bräkande djur liksom som går där in och släpper sin spillning på marken. Och sådär, ni förstår hur jag menar. Liksom. Där inne är kanske inte det absolut bästa stället att föda ett barn. Liksom. Men så vart det. Så väldigt oglamoröst på något sätt liksom. Och sen står det i texten att i samma trakt uppehöll sig några herdar. Och det är intressant för att herdar på den här tiden var samhällets lägsta skikt. Herdarna uppfattades som de var föraktade. Man såg ner på herdarna. Det var de som gjorde det värsta jobbet i princip liksom. Och det, jag tycker det är så intressant att Gud väljer att uppenbara sig för just dem. De som var föraktade av alla andra, de får se en ängel och får höra först om att Jesus har fötts. Det är någonting att komma ihåg, för att när Gud tänker och resonerar så tänker han annorlunda än vad vi gör. Vi kanske hade tänkt att vilka ska jag uppenbara mig för? Jo, kanske jag borde berätta för prästerna eller något liksom. Att de får veta att nu har Messias kommit. Kanske den judiska kungen borde få veta. Sådär, ni förstår. Så tänker människor. Gud tänker annorlunda. Vi letar upp de mest föraktade människorna. De som folk ser ner på mest. De går vi till. Och det är någonting som vi i kyrkan måste lära oss hur Gud tänker. Vilka ska vi gå till? Vilka ska vi berätta evangeliet för? Vilka finns i vårt samhälle som är lägst ner på samhällets skala? De ska vi gå till. Det är de som Gud vill uppenbara sitt evangelium för. Och det är de som kommer lyssna. Det är också intressant att där vid Betlehem, ni vet ju att templet fanns i Jerusalem och Betlehem ligger bara strax utanför Jerusalem, så de lamm som användes i templet, de vallades i Betlehem. Så det är lite roligt här att det här var förmodligen offerlamm, och så får hedarna gå med de här offerlammen till Jesus. Tänk det här mötet liksom, här är ju Guds offerlamm Jesus, och så de här fåren då, offerlammen, får titta på, aha, där har vi Guds offerlamm liksom. Vad konstigt det är, vilken, ja, det är bara jag som tycker det, jag tycker det är lustigt på något sätt, jag vet inte. Hur som helst. Hur skulle du tänka om du helt plötsligt såg på riktigt en ängel? Visst skulle man liksom bli helt skräckslagen förmodligen liksom. Man ska ju inte veta vad man ska ta sig till. Liksom. Helt plötsligt uppenbarar sig en gigantisk ängel liksom, som pratar. Liksom. Vad ska man göra? Liksom? Man kan ju bara bli liksom, få panik. Liksom. Det är ju bara det alternativet. Och det är precis också vad som händer. Och ängeln berättar ändå för de här hedarna att nej, men ni behöver inte vara rädda. Liksom. Det är lugnt. Jag kommer med goda nyheter. Och det här är också någonting som man kan ta till sig om Gud. Därför att han är mäktig och fruktansvärd i ordets båda bemärkelser. Han är värd att fruktas liksom. Han är verkligen enormt mäktig och kan göra precis vad han vill. Och får vi möta Gud, stå ansikte mot ansikte med Gud liksom, då är det kört för oss alla liksom. Det är bara panik och skräckslagenhet som är alternativet. De fick se en ängel som har varit inför Guds ansikte och de blir skräckslagna. Tänk då vad mäktig Gud är liksom. Men trots det så erbjuder Gud fred liksom. Han säger till oss, det är lugnt. Jag är så här mäktig och jag är värd er respekt, men det är lugnt liksom. Jag är god. Och jag tror att många människor kan vara rädda inför Gud liksom. Och med all rätt. Men när man får möta Gud så säger han ändå liksom, det är lugnt. Jag erbjuder fred och nåd. Någon som vet vad ordet frälsare betyder? Frälsare, man säger ju att man blir frälst. Liksom. Räddad, stämmer. Men ofta så här, när man, om man säger till någon som inte är uppvuxen i kyrkan eller så här, liksom bara, ja men jag är frälst liksom. De bara, vadå frälst? Det ordet existerar liksom inte i en vanlig vokabulär liksom. Så det är ett väldigt konstigt ord. Men det betyder ju att man är räddad liksom. Och då tänker någon av er här inne nu att vadå räddad? Räddad från vad liksom? Vad är det Jesus frälser oss ifrån? Egentligen liksom. Jo, jag ska inte gå in på det här för det är ju definitivt en hel predikan i sig själv. Men det Jesus räddar oss ifrån, det är synden. Det är människans största problem. Han frälser oss från synd. Det är det han kom till jorden för att göra. För att rädda oss från synden. Och alla kan bli frälsta från synden. Och alla som tror på Jesus kommer att bli frälsta från synden. Det är det budskapet som Jesus kommer med. Liksom. Och sen då. Jag skulle vilja lyfta fram här hyfsat i avslutningen här nu liksom att den här kontrasten som vi ser mellan Augustus och Jesus, det är någonting som vi måste börja lära oss liksom. Paulus skriver så här: denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Gud tycker om att lyfta fram det svaga och det lilla, det sköra och bräckliga. Därför att när segern kommer från det, då förstår alla att det kan inte bero på det här lilla. Liksom. Det måste finnas något större som är med och välsignar. Och vi måste ge äran till Gud för det som har hänt. Och jag kan inte annat än tänka på oss själva. Liksom. Vår lilla församling i Timrå. Vår lilla, lilla församling. Full av bräckliga människor. Det spretar till höger och vänster. Vi kan inte ens förstå varandra på grund av språkskillnader. Liksom. Vi är några gamla, några unga. Och vi kan inte heller förstå varandra på grund av språkskillnader. Liksom. Och det är liksom, och så ger Gud oss uppdraget att berätta om Jesus. Och man tänker bara, hur tänkte du nu Gud? Ska vi liksom? Så tittar man på varandra. Ska vi liksom? Och så blir det bara, nej, nu tänkte du nog fel Gud liksom. Och, men det uppdraget har Gud faktiskt gett oss. Ni ska berätta om frälsningen för Timråborna. Det är så. Det är vi. Det kommer inte komma en ängel och gå ut och berätta evangeliet i Timrå. Det är vi som har fått det uppdraget. Och vi kan titta på oss själva och känna oss små och svaga liksom, inför uppgiften. Men ändå är det så att Gud har gett oss uppdraget. Och när vi går så kommer Gud ge oss kraften. Kommer att välsigna det vi gör. Därför att vi kommer få ge äran till Gud efteråt. Och vi får inte glömma att ge Gud äran för allt han gör sen genom oss små bräckliga människor. Ni vet säkert att en krubba, en sån här grej, det var ju där man gav djuren foder. Och jag tycker det är så intressant liksom att när herdarna sen kommer till stallet eller till den här lilla grottan och de liksom har fått höra att nu är Messias här, vår konung. Och så kommer de. Och så får de alltså se ett barn som har fötts utanför äktenskapet i en fattig familj. I ett stall som ligger i ett foder, i en foderställning omgiven av skit. Det är vad de får se. Ja. Visst blir man så här bara, precis den reaktionen liksom. Bara, vad är det här? Är det här som är våran kung? Och jag tycker det är hedervärt av herdarna att de inte vände och gick. Om du hade fått se det, liksom, fått den här enorma manifestationen av en ängel och en änglakör som sjunger och berättar om det här stora som har hänt, liksom. Och så får du se det här. Jag skulle kanske ha vänt, liksom, bara, nej, men jag har kommit fel. Och det är det som Gud erbjuder, liksom. Gud kommer inte och tvingar på oss fred med krig, liksom. Han kommer inte med makt på det sättet. Utan han erbjuder i all enkelhet, i ödmjukhet, han erbjuder dig och mig fred och nåd. Och befrielse från våra synder. Och det är upp till oss att ta emot eller inte. Och vi ska avslutningsvis här bara lyfta fram Marias reaktion. Därför att det står så här att när hedarna berättade det här för alla, då står det att folk förundrade sig. Men om Maria så står det att hon bevarade det här och begrundade det. Och den reaktionen ska vi ta efter. När vi hör om Jesus och allt det här som han gör, som verkar så konstigt och som blir som kontrast till kejsar Augustus. Vi ska bevara det i vårt hjärta och begrunda. Att kejsar Augustus, han kommer med krig och makt. Men Jesus kommer med någonting annat. Och som är så mycket mäktigare och så mycket större än vad vi någonsin kan föreställa oss. Men kan vi acceptera det? Kan vi acceptera en sån enkelhet, liksom? Och en sån ödmjukhet? Kan vi acceptera en konung som helt plötsligt är vår tjänare på olika sätt? Som betjänar oss? Och som dör på ett kors till slut, liksom. Det är någonting att verkligen fundera över och begrunda som Maria gjorde. Men också att bevara i vårt hjärta.